Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkomna tillbaka till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter som vanligt Martin Soneby. Här är Erik Broström.
Fuck, fuck, bugga, fuck.
Här är Ola Orell.
Bug, fuck.
Fanny Agazzi.
Bug, bug.
De drar repliker från filmen.
Ja, jag förstår. Jag bara...
ja. Nej, jag var bara arg.
Ja. Och Tim Soneby, välkommen tillbaka.
Hej, tack.
Kul att ha dig här.
Det är kul att vara här.
Du är populär.
Ja.
Ja, vi har fått feedback. Ja, men folk är sådär, fan vad kul att Tinder med, som inte bara är ett filmfan men även kan saker.
Ja, oh, kul. Tack. Fan vad nice. Fuck.
Ja. Befogad.
Ja. Vi ska prata om filmen Fyra bröllop och en begravning från 1994. Minnen av den. Första intryck, minns ni?
Jag tror att det var, för mig var det en pappa såg på planet film, tror jag.
Vad sa du? Pappa?
Pappa satt, såg på planet.
Men, ja, så, och berättade för dig?
Nej, utan...
Eller kallar du dig själv för pappa i den här historien?
Exakt.
Har du hittat på ett begrepp?
Pappa såg på planet. Nej, men nej, jag tror aldrig att jag har pratat om det, så att det var, jag hade inte förväntat mig att skulle fatta vad jag menar. Jag tänkte, nu kommer förklaringen.
Ah.
Min far, och han var musikproducent för klassiska orkestrar, alltså klassisk musik, så han åkte runt väldigt mycket.
Lustans Lakejer, till exempel.
Inte dem, nej. Men andra. Såna, som,
vadå, symfoniorkestrar?
Exakt, han jobbade, wow, på Rikskonserter. Så han åkte runt mycket och jobbade. Och då var det så att det här var på tiden då filmerna kom senare hit än vad de kom.
Just.
När de kom.
Typ ett år.
Ja, så, och då, just, då när man såg dem på planet,
ja,
då fick man se dem före. Så det här har jag för mig var en pappa såg på planet film.
Mm-hmm.
Som han sa så här: åh, när den kom, den här har jag sett på planet.
Mm.
Och då visste man, då hade man pappas approval.
Ah, okej.
Okay. Mm.
Ni andra då, vad minns ni från den här filmen första gången? Såg den?
Jag minns inte tillfället, men jag minns hur att den var väldigt stor, att den verkligen slog igenom.
Ja, men det var en sån där fisk som heter Wanda-grej för mig, att alla pratade om den. Mina föräldrar, typ
den gud, var väldigt bred.
Kompisar, ja, och gamlingar. Och liksom så.
Tonåringar gillar den äldre, alltså den slog väldigt, ja, brett.
Gick den inte på tv också? Alltså, så
jag tror att jag,
jag tror inte att jag har kollat, sökt och kollat på den. Jag tror att jag bara har sett den.
Ja. Ja, du minns typ inte.
Jag var två år då.
Ah, just det.
Ja, precis. Det. Mm. Jag, ja, men precis, men
fan.
Den var förvånansvärt svår att hitta nu.
Ja,
tyckte jag var konstigt.
Mm. Ja, faktiskt.
Den var ju på någon sån här streamingtjänst för inte så länge sedan. Men det känns som att jag ser dem där och sen så säger jag att vi ska titta på den och då har den försvunnit.
Men varför tar de bort dem bara så då?
De ska bara försöka få någon slags rullchans.
Nej, men det är
streaming.
Lite så med rättigheter. Man måste dela,
ja, man
med
köper
sig
väl in dem en viss tid.
Precis,
kanske.
Och sen, ja, så måste HBO ha lite rättigheter på den. Och då måste de sälja den till dem. Ja. Eller så har vi i alla fall. Att man måste liksom...
Det känns som de inte har nått sin fulla mognad ännu. Någon gång måste de fatta att de ska vara som Spotify och bara ta betalt för att man ser filmerna.
Ja, det ska vara,
alltså det är så ineffektivt.
Ja.
Det är bara för att de vill ha olika tjänster som konkurrerar, men det är liksom, det är jätteineffektivt.
Ja.
Det är bättre att ha alla filmer och så kan man se på dem och så får filmerna betalt.
Men vad ska tjänsten heta?
Voddler.
Ja.
Filmler.
Filmstagram.
Movify.
Ja.
Det här var väl, jag minns det som att det här var, dels var det här när engelsk film fick ett, liksom ett hoppade upp ett snäpp. Det var som att de sa, de kan också göra film som är liksom bred och har hög kvalitet. Som att de blev lite Hollywood. Och sen dels var det väl att Hugh Grant blev Hugh Grant.
Ja, det tänkte jag verkligen på. Jag har lite svårt för honom. Speciellt nu på senare tid, för det känns som att han verkligen bara spelar på att spela sig själv typ, eller på sin karikatyr av sig själv på något sätt. Och det här, man kände att det här var en av hans liksom första, alltså man ser ju fortfarande att det är Hugh Grant, men det känns inte så himla alltså för mycket
självmedvetet.
Nej, precis. Eller medvetet. Ja, han är ju fortfarande sig själv. Det vill jag inte.
Ja, men precis. Det är lite som med, liksom. Man ser krokodiljägaren innan han börjar driva med sig själv. Liksom.
Exakt.
Det är ändå spännande att han håller på att bygga upp den här,
man ser så här,
konstiga, snuskiga gubben Hugh Grant. Ja. Han håller på att föda
nu
sig själv.
Nu etablerar du det. Och ibland ser man det här. Man bara, om några år kommer det här vara riktigt vidrigt beteende. Mm. Eller så här,
Men det här är, alltså, han är ju inte ihop med Liz Hurley här. Liksom.
Nej.
Han var eller, det faktiskt.
Alltså, ja. Var han? Ja. Mm. Men hur kan han... Hur? Förlåt, men hur... För jag trodde han liksom blev en stjärna ju med den här.
Jag vet inte, men jag läste att han hade varit med Liz Hurley på röda mattan för den här filmen och de hade uppmärksammat hennes klänning mer än Hugh Grant. Han hade blivit lite purken.
Livet är hårt.
Men han, ja men precis, han är väl, sen gör, efter den här gör han väl, han gör väl 7-8 såna här filmer i stort sett. Han bara, det är bara Hugh Grant-film.
Samma roll.
Rom-com, lite... osäker kille som säger fel saker vid fel tillfällen.
Han får inte ens regi, han bara, gör din grej.
Han körde Martin Soneby körde. Han bara kör sig själv.
Du menar, jag ser det som en ära att bli nämnd i samma mening som Hugh Grant. Bara det är ju en seger för mig. Så tack så mycket.
Precis, varsågod.
Nej, om vi ska vara så där.
Hon syftar på min insats i Dips. Mm. Där jag liksom inte gör en så
jag
stor
stretch. Jag
syftar
på din egen kommentar att du spelar dig själv. Det är faktiskt du som har sagt det.
Ja, nej, det är ingen stretch. Jag är ingen skådis. Jag vet inte hur man gör.
Men det som Richard Curtis har skrivit, den här, han har skrivit många av de här Hugh Grant-rollerna också. Och det är tydligen att Hugh Grant spelar lite av en version av Richard Curtis, så tillvida att de till och med har sagt så att Hugh Grant är den som kan spela Richard Curtis och Richard Curtis är perfekt för att skriva Hugh Grant. Så att det är lite som, nästan som en slags symbios mellan de två. Det är därför de är i samma roll i liksom Love Actually eller i alla de här filmerna som är.
Och det är en brittisk tönt som så kommer in en snygg tjej och börjar strippa. Och han bara, oh, I'm just going to the trolley lolly bally, holla holla. Och när tjejen bara, nej du stannar här. Och han bara, okej.
Ja, men ett väldigt vanligt tema är ju det brittiska krocken med amerikanska influenser och kulturer.
Förut i Fist Meet Wanda är ju samma humor. Och skiljer sig på massa andra sätt. Men,
ja, det kommenterar ju väldigt mycket brittiska gentemot amerikanska. Det
Med John Cleese och Kevin Kline-dynamiken. Att Kevin Kline är en tuff CIA-agent och John Cleese är en sån neurotisk advokat.
Ja, han är och bildad, även, det, även är... den liksom sexiga amerikanska tjejen och han som är lite tillknäppt och brittisk. Och...
Ja, just det.
Det blir nästan roligare nu när jag tänker på det. Den där fisken. Filmen. Ja.
Det blev ju en jättehit. Vi kan väl, jag vill bara ta en siffra innan vi... sätter igång och pratar om filmen, men den kostade under 3 miljoner pund och gjorde 245 miljoner dollar.
Ja.
Jävlar!
Alltså det är en sån, för det första vet jag inte ens hur fan man gör en film för under 3 miljoner pund.
Framförallt är det så jäkla stark casting. Det känns som de har verkligen plockat även namn som var stora då. Det är ju massa sådär, Rowan Atkinson gör en liten biroll, det är mycket sånt i den.
Jag tror de fick inget betalt.
Nej, Rowan Atkinson och Richard Curtis har ju typ skapat Svarte Orm tillsammans, han har skrivit väldigt mycket Mr. Bean.
Ah.
Så jag tror att han kanske ställde upp lite. Annie McDowell tog procent och Hugh Grant fick
hund.
Ja. Så hon
smart.
Tjänade ganska bra. Hugh Grant fick i lön ungefär 100 000.
Kronor.
Dollar tror jag har kollat siffrorna på.
Han sa, jag vet inte, han kanske bara snackade ut, men jag såg en liten intervju med honom. Då sa han att han gjorde så här, om det var 30 000 eller något sånt där. Ja, alltså 30 000 pund.
Ja, det är möjligt, ja, jag vet ja. Inte.
Men det, han kan göra fel också.
Siffrorna, ja, men siffrorna kan variera och så. Men sen så var ju också det att de hade till exempel bröllop i Skottland. De åkte aldrig till Skottland utan de spelade in det i England och fick det se ut som Skottland. Alla statister fick ta med sina egna kiltar de hade. Alltså det var ju väldigt mycket sparsmaket så för att få ner kostnaderna också.
Mm. Men
så
det var lite coolt. Nu fick jag lite respekt.
Det är lite coolt, men får inte ni lite den här känslan att de spelar ju ett gäng, va? Och så är de ett gäng. För att jag blir lite såhär, alltså man rycks ju med. För den här filmen är ju, det är ganska, det är en nedslagsfilm. Mm. Det är ju lite ovanligt också. Det är ju nästan som ett gäng sketcher från olika situationer. Mm. Och sen hoppar den ur det för sig. Mm. Så att den är inte så stringent i det. Men det är ju lite ovanligt att man liksom, att det inte bara är en historia om en kille som träffar en tjej, alltså, utan att det är liksom lite,
jag hade glömt bort hur snyggt konstruerad den är på så sätt. Alltså det är som så här, tydliga kapitel. Och det hänger ihop.
Jag vet att när jag läste så här böcker med och skriva manus och sånt, så togs den upp ibland just för att den har någon slags femaktstruktur, och den är också väldigt tydlig så där. Den är ju normalt sett, om man inte bryr sig om sånt, så sitter man inte och tittar på aktstrukturen i filmer, den bara finns och funkar. Men här är det ju nästan som att de lägger in den i eftertexterna bara för att visa, kolla vad coolt.
Ja, precis, det är väldigt annorlunda de har sagt liksom, ja, wedding döper, one, wedding two.
Ja, men den heter, väldigt... filmen heter sin struktur, ja, på något precis. sätt.
Men
den är ganska
ju
coolt.
Ganska, ja, men vissa, man kan ju inte undgå det i vissa filmer, och det brukar ju vara så här Woody Allen eller typ, alltså där det finns ett tydligt kapitel och liksom delar. Men här är det ju supertydligt.
Ja.
Och sen också att första scenen är så lik första scenen man träffar poliserna i The Wire. Det är inte lik, men en dialog som mest består av fuck. Mm.
Jaha, den legendariska scenen. Ja, just det. Ja, jag fattar.
Jag tyckte det var lite klaustrofobiskt att det bara var i kyrkor och liksom bröllop, och det var liksom samma, alltså jag tänkte nästan på att de hade spelat in på samma location, alltså alla bröllop, när det är sådär billigt också.
Vi bara
spegelvänder kyrkan,
ja,
och byter kläder.
Ja. Och sen, vad heter den, The Happy Boatsman, det är säkert bara att... Det är nog så svårt att inreda det till ett hotell heller. Alltså det är väldigt så litet. Och sen har de ju väldigt stora vyer också. Men jag är osäker på om man någonsin får se Toms slott där. Alltså han som är så rik. Sjunde rikaste familjen
just
i England.
Det. Nej, precis. Det får man inte.
Jag tror inte vi får det.
Jag tror vi bara pratar om det. Så det är väldigt mycket sånt att vi tror att vi ser jättemycket. Men sant. Det gör vi inte.
Sant.
Det är en rolig replik för övrigt. Mm. Are you the richest man in England? No, we're like number seven. That Branson bloke is doing terribly well. Väldigt, väldigt snygg, väldigt tidstypisk och skön typ. Ska vi dra plotten då? Neurotisk britt går på olika bröllop, blir kär i en tjej. Det är den långa storyn.
Mm. Yep. Som återkommer liksom i alla bröllop. Eller som också är gäst då. Så de har vi gemensamma kompisar på något vis, men,
Ja, det är ju lite så ensemblefilm, men det är ju ändå mycket Hugh Grants lilla romcom-historia om kärlek med lite förhinder. Och förhindret är väl mest att de kommunicerar dåligt och blir ihop med andra tills de fattar. Alltså det är inget avancerat som kommer emellan dem.
Det är väl timing. Och det är ju också ganska verkligt.
Ja, men det är det. Precis. På så sätt är det ganska skönt att det inte är så konstruerat. Alltså det är inte någon stort intrigbygg om komplicerade missförstånd, utan det är bara som det är verkligheten någonstans. Att men det, nu råkar jag träffa honom. Och...
Ja, men jag stämmer så fruktansvärt mycket på den här grejen som återkommer i massa filmer, att man lämnar det till slumpen. Sådär. Alltså liksom... Ah, jag såg en jättesnygg tjej på gatan och vi hade värsta momentet, och sen bara låter jag henne försvinna bort på New Yorks gator och sen ses vi igen. Alltså det är så jävla mycket film. Det är samma sak här, liksom, om du nu är kär i den här personen, alltså om du tänker att du ska gifta med den här personen, är det svårt att fråga om ni ska gå på en dejt. Alltså det är så orimligt på något sätt. Att man lämnar såna här grejer till slumpen, det stör mig.
Jo, fast hela filmen handlar lite om så här, slumpen eller ödet. De pratar ju så mycket om kärlek.
Okej, det är kanske det jag inte gillar då. Slumpen,
nej,
ödet.
Det är liksom fånigt. Nej, men liksom att det kanske inte är slump, att det är liksom ödet. Alltså det är ju väldigt fånigt allting. Men det är ju ofta så i romcom. Speciellt,
det är ju det.
Speciellt liksom post att kärlek var kärlek. Eller att kärlek blev lite fånigare. Då måste man alltid adressera det här. om en riktig kärlek finns egentligen inte, det är bara att nöja sig.
Men det här är väl ändå en film som diskuterar precis det. Sen kan man ju tycka om det eller inte. Jag kan ha lite svårt för den diskussionen, men det ligger ändå i linje med det, tycker jag, att de inte tar sin kärlek på allvar. Att hon är sådär, nej men jag har ju legat med massa killar och han var ju jättefin, men nu gifter jag mig med den här rike politiken istället.
Mm. Och det gör ju att hon inte riktigt,
ja men hon tar inte på så stort allvar, och han är också sådär, han blir blixtförälskad, men han lever ju inte i en värld där om man blir blixtförälskad på en fest så gör man allt för att gifta sig med den kvinnan.
Nej, det är
ingen lever ju i den världen. Utan det måste gå igenom lite grann innan de fattar att det är så man gör.
Jo, men för sen, det skulle jag ändå köpa. Men sen är det så här, de har setts typ 2 eller 3 gånger. Mm. Och då skiter han i att gifta sig. Så då gör man ju den grejen ändå. Ja. Alltså hela den saken, och springer ut i regnet och säger att man absolut älskar någon innan regnet var det.
Det är fortfarande.
Då blir man så här lite trött.
Ja, det är extremt
corny. Jag tycker det är...
Jag klarar inte heller av det, men det är väl också... Jag klarar inte heller av... nu blir jag så oerhört negativ, men hela det där träffa den rätt... det är väl en skön gång som vissa har fortfarande, men som jag inte kan leva mig in i.
Alltså jag tror att den här filmen kanske inte skulle gjorts idag.
Jag tycker, alltså, det är svårt att säga just... Nej, men det är vissa... Men alltså, lite av det där finns ju liksom.
Ja, det
är det.
Eller är det mysig? Alltså, sortens... Love Actually är väl den här filmen idag?
Jag tycker att den här sortens filmer görs idag, men det kanske skulle vara andra vinklar bara. Det uppfanns väl någonting här med Richard Curtis sätt att skriva och Mike Neville som regisserade... Han regisserade för sig inte de andra filmerna, men... Som han har skrivit. Men de ville ju ha en ganska lätt ton, alltså lite mer flamsigare hade de tänkt sig när de gjorde det. Och Mike Neville som har regisserat den, som har en jätteintressant karriär, han gjorde det lite mer lite mer känslomässigt och lite mer grounded. Och ingen gillade det under inspelningen. Hugh Grant trodde att de gjorde en riktig skitfilm. Och ingen trodde det, för de trodde att de hade inställt att det skulle vara en annan sorts film. Mm. Men sen så har ju Grant tagit tillbaka sen och sagt att det var väl det som behövdes, för att det är svårt att veta hur det landar hos publiken. Men det är kanske därför också att det är alltid så, om någon skriver någonting och sen så förvaltar regissören det på ett annat sätt, då kan det ju faktiskt bli så att det kan ju skära sig lite i tonen. Och att om beroende på om man tittar på själva liksom regin eller på själva manuset, beroende på vad man fokuserar på, skådespeleri eller manus, då kanske man stör sig på olika sätt, tror jag.
Ja, det är sant.
Är det här samma tid som Sex and the City ungefär?
Nej.
Det är lite tidigare, va?
Den kommer lite senare.
Jag tror att Sex and the City började typ 97-98.
Ja, så lite senare. Men det finns ju samma, men det är ju hela romcom-genren liksom. Ja. Att man försöker lägga romcom i en någorlunda modern tid där folk ändå ligger med många, men det finns ändå den där träffa den rätte, den sanna kärleken. Någon gång ska man ändå gifta sig.
Ja.
Och Sex and the City har ju tonat ner det ännu mer för att det är New York och lite mer så här storstadstjejer. Men det är ju samma konflikt här liksom.
Ja, men det,
att man kan inte riktigt tro på det där.
Nej, man måste alltid adressera att man vet att det är fånigt med kärlek.
Ja.
Jag vet att det är fånigt med kärlek. Men just hear me out. Och sen bam, regn, jag springer. Jag är jättekär. Stanna! Låt inte planet lämna flygplatsen, du vet.
Ja, men om man inte gillar romcoms, då ska man ju inte se filmen. Alltså då kommer ju inte filmen hålla hur som. Alltså det är ju inbakat i konceptet lite.
Alltså den är ju lättsmält och jättemysig. Jag tycker den är liksom, ja, den ger ju en det man vill ha om man vill kolla på en sån här typ av...
Och det finns ju såna regler. Vi har ju gjort mycket såna nischade impro-shower där man gör lite mer långformsberättande. Man kan göra en actionfilm och så tar man med alla de liksom alla de plotpointsen och alla de schablonerna, alla tropes. Och då har jag gjort så mycket såna romcoms, och då är det ju liksom en romcom att du ska springa efter någon i slutet. Alltså det finns ju en sån grej, det ska vara en jakt på slutet. Du ska göra fel val och sen så har du tänkt, och sen så bestämmer du för att du gör rätt val och så bla, bla, bla.
Men uppfann de någonting? Jag har inte så bra koll på genren, och framförallt inte bakåt från den här och bakåt, men uppfann de någonting, eller var det här ett koncept som fanns? Alltså Pretty Woman kom ju 91 och blev superstor. Det är väl, den är lite likadan.
Den är ganska annorlunda, va?
Ja, men alltså konceptet är ju...
Jag tror konceptet är
det, att de träffas, det är lite tveksamt, det är lite så här, blir de kära och sen har du en dipp och sen är det en... Alltså kurvan är ju densamma.
Jag tror att konceptet egentligen är gammalt. Jag tror att du kan gå tillbaka till 30, 40, 50-tal. Titta massa... Ja, det fanns liksom så här screwball-komedier. Det fanns liksom mycket så här kille möter tjej-komedier och de har förmodligen en liknande plott. Men, alltså, plotten är ju egentligen bara träffas, förhinder och sen inse och så få ihop det igen. Och det fanns rätt... Det är inget som skapades på 80-talet, kan inte tänka mig. Men jag tror att den här måste ha påverkat genre rätt mycket.
Jag tror den definierade hur en generation ser på romcoms.
Ja, det tror
absolut.
Jag också.
Sen så finns det ju alltid den kärleksgrejen. Men det var väl här också som... Ja, men Pretty Woman har väl också lite så här pinsamheter. Det ska vara mycket pinsamt inbakat i det.
Ja, visst.
Att någon gör bort sig på något sätt. Liksom.
Ja, hon är ju verkligen alltså, i relationen till honom som är rik och sofistikerad, så är hon trash. Och det där blir det konflikt. Och han i relation till Andy McDowell är ju töntig och tafatt.
Det är ju en klassisk grej i kärlekshistoria överlag, men även när de kom med de här olika statusnivåer. Så här, kvinna av folket, man av börd och tvärtom. Och här är det ju inte så där. Det är ju mer så i Notting Hill eller i Pretty Woman där de verkligen spelar på det. Men här finns det ju också lite sånt hela tiden.
Ja, här har man ju, det är ju lite av en ensemblefilm, även om Hugh Grant står i framkant där. Men det har ju de inte gjort för att han var så känd. Alltså det var ju hans genombrott, utan det är bara att de har en tydligare huvudroll. Men det är ju väl, jag tycker att de mest intressanta sakerna händer ju runt om honom, bland de karaktärerna,
Jag tycker ju att, vad heter han nu då? Fiona.
Kristen Scott
Thomas.
Att
hon är väldigt bra, och John Hannah tycker jag också är bra.
Ja.
I den här.
Ja.
Jag tycker verkligen att det nästan är de som är bäst.
John Hannah är han, syrran, nej?
Han som är tillsammans Matthew med Gareth, den äldre.
Ja.
Jag tycker att de är bäst skådespelerimässigt.
Han är ju det är ju väldigt rörande, hans begravningstal.
Ja, är det hans skotten?
Ja.
Vars kille dog.
Ja, jag gillar också deras relation typ mer. Alltså jag hade gärna sett dem mer. Alltså än Hugh Grant.
Jag har sett dem i mitten.
Ja, så verkligen.
Hade mycket roligare film.
En sak som inte överlevt jättebra, det är slutcreditsen när man ser typ alla gifter sig. Förutom John Hannas karaktär som festar med sin nya kille. Men de kan absolut inte visa en bröllopsbild.
Ja, men jag tror att man kunde gifta sig då.
När man ser på det nu så är det så här, jaha, gud vad weird.
Fast det är som också som att de har konstiga telefoner, för att filmen är ju ganska tydlig med att tycka att de här är ju gifta, varför kunde inte få vara gifta liksom? Alltså den är ju inte alls... Det är klart att det inte bögar ska gifta sig.
Nej, men jag tycker inte konstiga telefoner har överlevt bättre heller. Tiden kan inte röra för det så mycket.
Jag vill ändå säga att filmen är ju ganska tydlig i sitt ställningstagande för att de borde få gifta sig.
Ja, absolut.
Men det är också en del av tiden att det gjorde man inte då.
Nej, absolut. Jag menar inte...
Jag ser det mer som att så här, skönt, en som kom undan i alla fall.
Ja, men
de kan ha kul fortfarande.
Verkligen, det gav mig lite hopp.
Jag känner också så. Jag tycker att det är ett ganska jobbigt slut att alla gifter sig. Alltså det är verkligen så här, nu ska gå och sen matas med bröllop.
De levde lyckliga.
Ja, du tror att det är ett val, men nej, alla ska med.
Ja, men det är så konstigt, för de antyder liksom att bröllop inte är så viktigt med hans slutplädering.
Det är faktiskt väldigt fint, tycker jag.
Ja.
Det är lite kan du inte gifta dig med mig?
Ja, exakt.
Han till henne då.
Och sen tar de tillbaka det. Svekfullt med en dolkstöt.
Ja, men det är väl så kärlek är. Man säger, så där ska vi aldrig bli. Och sen blir man så.
Apropå tråper och sånt där. Har ni sett den romcomen som, vad heter hon, Amy Poehler gjorde? Som bara driver med alla de här, som driver med alla romcoms.
Åh, vad skönt.
Vad heter
det? Hon är en typ en så här tjej som har en så här en mysig godisbutik, och sen kommer ett jättestort godisföretag och ska ta över.
Ja.
Och så blir hon kär i, du vet, han som kommer in och ska ta över och köpa ut henne. Och sen är det så här, men han har några kompisar som han spelar basket och pratar om livet med. Så de står och skjuter hoops i New York. Och bara säger, jag vet inte vad jag ska göra. Du vet, hon får in varenda jävla romcom trope i hela filmen. Den är magisk alltså.
Vad fan heter
den då? En av de mest underskattade komedierna.
Heter den Scary Movie? För den låter så.
Nej. Det låter roligt, men det låter också som att det kanske bara blir en romcom.
Det är ju en romcom.
Ja,
de ska till och med åka till Skottland och gifta sig.
För att det är ju en genre som är... Alltså de har ju så mycket självdistans ofta i genren. Mm. Alltså mitt i det sockersöta, de vet att det är på låtsas och alla... Alla fattar.
Ja, och det krävs inte mycket för att bli betraktad som smart i en sån genre. Det krävs kanske ett eller tre samtal om kärlek, så är den lite över en normal romcom, tänker jag.
Jag tänker att det borde vara skit, inte skitlätt, men mycket lättare att göra en smart film i den genren, för att den är betraktad som så jävla...
They came together.
They came together, heter den det? Mm. Oj då. Ja.
Men det är väl också en genre som är, precis som den här filmen, ett bra exempel på att man kan vara, man kan slänga in rätt mycket begåvad dialog och fina enskildheter, men själva grundstrukturen måste vara korkad för att det ska vara romcom.
Mm.
Så att det här, den här har ju, den här är en film som har massor av så här, det är verkligen teater, det är mycket tal och snygga dialoger, och det är någon som är så här, det känns som det brittiska Oscar Wilde-paketet, och det är folk läser dikter. Alltså
alla är formellt klädda.
Ja, men det är som någon som har också gjort en litterär ansträngning och få ihop någonting, och så, men sen ska det ändå vara paketet pojke möter flicka och sann kärlek och socker på sättet.
Visst. Vad heter det? Jag hade någon ny kategori som hette mest onödiga biroll.
Wow.
Trevligt.
Alltså det var bara för att det funkade på den här, men jag tycker det finns en del onödiga biroller i den här.
Mm.
Eller man ska säga cameos också, om man kan få in det.
Ron Atkinson.
Ganska onödig. Ja. Alltså det är väl ett namn liksom. Men jag tycker inte han är särskilt bra heller.
Jag minns honom som rolig på den tiden jag såg den, men det kan vara något jag
ska säga fel.
Alltså jag tycker han är bra. Alltså jag menar, det är en liten roll, och jag tror att de hade ju tänkt att den var för liten för honom, så de ville inte kasta honom i den. Men han tyckte väl att det var kul att jobba med Richard Curtis. Men alltså jag skrattar ju inte när jag ser, men jag tycker att han gör ju sin grej bra, och det gör han ju i den här.
Jag håller inte med.
Vad gör han?
Alltså det är inte så jävla kul att säga inte. Fel 13
men han
gånger
gör ju, de drar ju ut. Nej, precis. Det var ju 7 minuter sen. Nu bara en vigsel där han bara säger fel, och det var inte en så rolig fel. Alltså det är som man bara, vi fattar.
Det känns
och egentligen
som,
var den längre.
Ja, det,
för jag såg på YouTube massa bortklipp därifrån.
Men de hade kunnat göra något bättre av scenen. Jag tycker att Rowan Atkinson, alltså det känns, om man inte säger dramaturgiskt, tycker jag det är kul att de har det lite paja bröllopet där som tvåan. Alltså för ett normalt bröllop så har det paja bröllop, och sen kommer handlingen att ta fart. Alltså jag gillar tanken på att Rowan Atkinson, precis som att de som gifter sig är lite knasig, så är han lite knasig. Allt med bröllop två är lite bara... konstigt liksom.
För där har vi också scenen, någon gömmer sig medan några har sex.
Ja, men precis. Jag gillar tanken på att Rowan Atkinson är med i det bröllopet.
Ditt farsbröllop.
Ja, precis. För det hör till strukturen, tänker jag. Men sen hade de kunnat göra det roligare av den scenen, med roligare missförstånd eller någonting. Det är lite som att de slösar bort scenen när hon ska vara dålig på teckenspråk och säger fel. Och istället för att säga fel ord, vilket är det rimliga, så säger hon felstavade ord, vilket bara är obegripligt.
Också,
det är också så här, det här är en jätterolig situation. Varför slänger du inte in att du säger konstiga ord?
En helt annan mening.
Men,
eller liksom,
men istället säger hon majs istället för nice, vilket bara blir sådär.
Det är så
ja, men det känns väldigt brittiskt att så här, det är en sån laddad situation i den engelska kyrkan, man säger fel, och så mjölkar de det så länge de kan, och så sån där grej, att det är lite pinsamt, men det är inte den här, det är inte den här screwiga komedin som man kan bjuda på annars. Jag tycker det är väldigt så, jag tycker det är väldigt brittiskt att det är majs istället för nice. Det är inte typ så här poop.
Nej,
liksom.
Nej, men det hade inte behövt vara grövre skämt, men det hade kunnat vara mer någonting som man tar på allvar, att om du rör händerna så här så blir det istället hiss.
Och då blir det roligt. Bygga det någonstans.
Nej, jag tror att situationen är så tydlig att det hade funkat, men de har inte riktigt satt sig ner och ansträngt sig hur gör vi det här roligt, utan de har bara nöjt sig där. Och jag känner lite som Rowan Atkinson, att om hans pressen ska vara en rolig press, så kan han göra det. De har kunnat göra det bättre bara.
Vet ni vad teckenspråk var för att bajsa förut? De bytte det. Det kan, det, man kan inte, hö- man kan inte höra det.
Jättebra radio.
Men det, man tänk dig att du har knogarna mot varandra mot bröstet. Ja. Och sen särar de lite så här. Det... Men nu så är det mer att du har... Nu tror jag att det är skita är tummen i, höger tumme i vänster hand. Och sen drar du ut den.
Oj. Varför vet du det då?
Jag återkommer till mina improshower. Vi gjorde väldigt mycket teckentolkat. Oh. Där vi alla improvisatörer... Alla på scenen hade en tolk bredvid sig. Som
jag läste teckenspråk. Det är väldigt mycket barn, ett barn hittat på det. Det är väldigt mycket så här, kvinna!
Ja, men det, så var det ju i filmen också. De hade ju det, bröst. Man bara, oj, vad kan det vara?
Ja, men det är, man ser mycket. Det
men den där att dra isär, det känns väldigt goatse.
Ja, det är verkligen anus.
Ja. Ja, men de behövde ju sen ett ord för skät, liksom. Så att då...
Det är klart att de behöver. Ja, de ska väl också få ha lite skätsex. Mm. Det är väl rimligt. Ja.
Jag tycker i alla fall att jag tror den där scenen med Vigsen med Rowan Atkinson hade blivit roligare om man sa fel två gånger istället för 30 gånger.
Jag tror att hypen med Rowan Atkinson var att alla sa mer. Och att det kanske inte överlevt. Men jag har inga, alltså, han gör ju sin grej. Han gör ju den bra. Han är ju bra skådis. Han reagerar, han har komisk timing. Sen om man tycker att den är för lång eller om man uppskattar hans sorts humor, det är en annan sak.
Ja, visst.
Han kan inte göra så mycket åt det faktiskt. Alltså, det är ju skrivet på det sättet.
Ja,
det här,
precis.
Så här ja.
En annan nominerad för mest onödiga biroll är den smått demente gubben som är lite otrevlig. Varför?
Jag tycker inte det var så onödigt.
Han var frisk fläkt när han återkom, nej. Så man sa, åh nej, där är han igen.
Jag tycker att det är ett oväntat så här, alltså det är en film som ändå tar sig själv på lite allvar. Han är en sån crazy inslag att han är så fullkomligt orimlig.
Ja, och den mardrömmen av att så här, veta att man ska sitta bredvid den personen på ett bröllop. Jag tycker det är ganska kul. Det är så här, hur ska vi gå vidare? När man typ så här, hej, jag heter Charles. Nej, han dog för länge sedan. Min bror dog för länge sedan.
Det är liksom gammalt, det är såhär Fingal Olsson-humor på något sätt.
Visst,
ja, men är Fingal Olsson, det är inte så pjåkigt alltså.
Ja, men det är inte som att de säger, nu ska vi sitta och titta på de Fingal Olsson-sketcherna i en halvtimme, utan det är bara så här, vi har släckt in lite Fingal Olsson-skämt här.
Ja.
Och vill du inte se det så kan du bara fortsätta se på filmen, så kommer det andra grejer sen.
Ja, jag kan se 7 minuter av Fingal Olsson hellre än 7 minuter av Rowan Atkinson. Alla gånger.
Jag skrattade inte högt, men jag störde mig verkligen inte. Jag tyckte det var ganska mysigt med gubben.
Fingal Olsson.
Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta?
Nej.
Nej, han är död.
Men han rör ju på sig.
Det är Martin Ljung.
Ja.
Det är en sån gammal, från Hasse och Tage tider typ.
Ja.
Aha.
Så lite sån crazy
gammal
humor.
Svensk humor.
Ja, varför nämnde ni inte det här i Snake Plissken? I thought you were dead.
Det skulle vi ha gjort, ja. Nu måste vi spela tillbaka tiden och spela om det igen.
Ja. Var det ett skämt då? Här var det ju liksom ett skämt. Att...
Ja, det blev ju lite som... Ja, skit i det.
En grej som jag tänkte på... En grej som jag tänkte på när vi har pratat om Amelie från Montmartre och deras... När fransmän ska liksom... runka av sig själva i frankofilin. Det här känns väldigt mycket britter som är helt som har dykt ner i sin egen brittiskhet och gillar det. Och jag har lite problem med det.
Jag förstår, men
är det inte, nu kommer det alltid vara svårt för mig att se objektivt på det här, eftersom jag i motsatsen till frankofil. Men jag har inte så mycket till övers för britterna heller. Men är inte... Jag tycker att fransmännen hyllar sig själva och britterna, alltså de poängterar ju sina egna pinsamheter.
Ja, det ska de ju ha cred för.
Jag tycker inte att de hyllar sig själva riktigt.
De driver ju på sin egen bekostnad.
Ja, precis. Det upplever jag inte att Amelie gör. Att de titta vad tokiga fransmän vi är.
Fast. Nej, men jag tycker det är nästan ännu värre.
Vi ska inte glömma att hata sig själv är också narcissism.
Mm. Och jag vill komplettera med att säga att britterna har styrt världen i så många århundraden. Det gör de inte längre såklart. Men de har fortfarande den där självbilden av att så här, vi är störst och bäst och vi är överallt. Och vi har invaderat alla länder utom 20, tror jag. Jag tror att det är ett statistiskt fakta. Mm. De har invaderat vartenda land i hela världen förutom 20 stycken.
Ja.
Då måste man driva lite med sig själv och bara säga, åh nej, jag är lite osäker. För att i grunden har de det här, vi är nummer ett.
Mm.
inställning.
Det är bara lite mer low key.
De är, alltså, ja, visst, de är low key.
Men det ska fortfarande
överlägsna.
Handla om oss.
Ja.
Men där går de ju all in i Love Actually, där han spelar premiärminister Hugh Grant. Och verkligen är pinsam, men håller ett jättestort brandtal för britterna. Mm. Där han genom att slå ner på britterna också hyllar britterna. Ja. Där är ju verkligen ett praktexempel av det du beskriver. Det tycker jag är tydligare än i den här filmen.
Alltså, men oavsett var man, man sänker sig själv eller höjer sig själv, så är det någon typ av så här, man bara dyker ner i folksjälen och så här, bara fan vad gött det är.
Ja, men oavsett
då.
Ja. Bekräftar man ju
det är så himla, är vi inte härliga, ja, när vi är så där tafatta och vi har lite skön jargong, ja, mellan vänner.
Det känns som att det är så här söt brittiskhet. Jag vet inte hur långt den går tillbaka, om de alltid gjort så där, men även de här brittiska deckarna och alla de här komedierna, så här, vi är vanliga arbetare som ska börja strippa och vi har ett härligt gäng och det känns som att brittisk film har sålt mycket på att vara det där lite mysiga Storbritannien,
ja,
med lite, det är lite gulligt och det är lite humor och...
Jag vill ju hänga med det här kompisinget ändå lite grann.
Ja, då, jag vill hälsa på och fira jul och
en helg, alltså ett bröllop typ så här 2-3 dagar.
Ja, sen vill man
inte mer.
Nej, inte mer, men just så här, ja, man kan kolla på en film. Ja.
Tror vi på det här kompisgänget?
De fick backstories.
Ja.
Alltså skådespelare, vill ni höra vad det var?
Mm. Ja.
Eller the backstories was given in a deleted scene, läste jag mig till. Så att Hugh Grant, John Hannah och skotten, Fiona, Kristen Scott Thomas, de pluggade på samma universitet. Och Gareth, den äldre homosexuella herren, var en lärare eller en föreläsare.
Huh.
Och Scarlett, hon rödhåriga quirky, hon hittades under Charles köksbord efter en fest och har bott hos honom sedan dess.
Det där är ju original Spike i Notting Hill.
Ja, exakt.
Mm. Spike, den knasiga kompisen.
Där finns det ju också ett gäng som är superviktigt i den.
Så tog de väl bort, eftersom de deletade det här, så kunde de ge det till en manlig karaktär i framtida manus, säkert. Varför inte?
Ja, visst. Nej, den typen. Men det är helt okej att ha den dynamiken och vara sådär härligt brittisk i sin jargong. Men när du börjar liksom, vältra dig i det, det är då jag får lite problem.
Mm. Ja, men, och det gör man väl just... Det känns ju... Ja, men det är därför det är en amerikan med. För att de ska kunna visa hur brittiska de är.
Mm.
Liksom. Och det är ju så de håller på. Men det var ju inte som... Ja. Inte som hon att de bara, nu belägrar vi det här landet. Hello! Jag är Golly Trolley, Bolly, hallå, Holly.
Ja, för det här är en helt annan samling.
Jag älskar din brittisk, din imitation av britter.
Det är bara en god och sen minnar det ut i sån här, bla 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 bla.
Ja, men det är ju så jävla, alltså jag var där en gång i London. Alltså, mamma mia, aldrig haft så svårt att ta land på allvar.
Alltså jag dejtade en kille från London som pratar så där hela tiden. Jag skrattar ju hela tiden, han fattar ju ingenting. Han kan ju absolut inte skämta om sig själv. Ja, men jag kan ju skämta.
Men han trodde att han var jordens roligaste person.
Ja.
Min lillebror bodde i London i typ 10 år. Han pratade såhär jättekockny engelska.
Och så säger de Fanny's room. Man bara, har jag inte eget rum? Det är en toalett.
Kan du säga vad det heter där?
Nej, det tror jag inte. Jag kallar mig Emily så får jag utomlands.
Jag har varit på ett bröllop i sydvästra London, eller en bit utanför. Alltså, det var typ ett sånt bröllop. Mm. Inte lika fancy såklart.
Var det sådana såhär, here, now we will hear from the best man.
Ja, det var det. För att min kusin gifte sig med en...
Din kusin också alltså?
Nej, på min mammas sida. Det här är pappas sida.
Jag var inte bjuden.
Nej, det var du inte.
Det var jag inte. Oh, it's really awkward now.
Nej, det var du inte också. Det hade bara räckt med ett nej. Men okej, fortsätt gärna med din historia.
Ja. Nej, vad heter det? Men det var sån London, liksom lite så övre medelklass i Guildford. Mm. Som är ett lite ganska posh del av London, liksom, området. Och det var såna. Och jättetrevliga människor. Jättehärliga.
Mm. Alla är ju supertrevliga. Jag har lite kompisar där också. Jag skulle gärna bo i London ett tag. Jag tycker det är nice. Men man litar ju inte på någonting. Yes, that's totally fine. Man bara, eller? Absolut inte.
Men jag tycker att det är spännande. De har en spännande relation till klass. Alltså, det finns ju så mycket klass i det brittiska samhället. För det får man ändå säga, även om de har tagit över världen,
så har de ju, de har ju knullat sig själva i röven när det gäller att ta hand om sitt eget land.
Vad betyder det?
Ja, men till exempel, jag såg den här Rape Ripper dokumentären på Netflix nu. Mm. Den här, inte Jack the Ripper, men
Yorkshire Ripper.
Yorkshire Ripper. Alltså, jag har aldrig sett något så deppigt. Jag skulle ju hellre typ sitta i koncentrationsläger än att vara i Manchester i mitten av 70-talet. Alltså, det var ju fruktansvärt.
Jag hörde en grej i helgen av Andres Locco som är superanglofil, alltså kanske den mest anglofila vi har.
Just det.
Han berättade att nu den generationen av underklass som växer upp nu är tredje generationens underklass. Så alltså farfar har inte haft ett jobb. Pappa har inte haft ett jobb. Jag har inget jobb och kommer förmodligen inte få ett jobb. Det är den, alltså du har ju arbetarklass och sen har du ju liksom underklass. De har inte ens de sämsta jobben.
Nej.
De har aldrig, alltså det är bara liksom hustla på gatan eller ta emot bidrag liksom. Det är en underklass som är helt helt bortom någonting jag tror vi kan förstå liksom.
Ja, men det var tydligen fast, något.
Hur ser det ut i Sverige då? Jag känner att jag är lite rädd för att banka mig för bröstet. Nej, men jag fattar att det är skillnad, men jag tror inte, alltså,
vi kanske är på väg dit.
Ja.
Men vi är inte tredje generationen.
Jag känner inte att vi har löst problemen. Jag skulle inte säga titta på Sverige.
Det finns alltid, det måste man ju dela med hela tiden så här, kontinuerligt, för att inte, men det finns ju ändå någon typ av skyddsnät liksom. Vi har inte den sämsta tandstatusen i hela Europa som de har typ.
Nej, vi har inte haft Margaret Thatcher här riktigt. Det har vi faktiskt.
Nej, men de har gratis sjukvård, vilket vi inte har, och så lite så där. Jag tror inte det, man kan inte bara göra till en sån.
Nej, men det finns delar av Wales som är så här, som är typ några av de fattigaste områdena i hela Europa. Alltså du vet, inte EU, men alltså du vet, Moldavien inkluderat.
Jo, ja, absolut. Nej, men alltså, de har ju en
sjuk fattigdom.
De har ju en, alltså det är ju en lång tradition av sånt klassindelning och väldigt så här befolkningsgrupper som de alltid haft.
Ja,
alltså,
ja,
även under imperiets glansdagar så har du ju verkligen skillnad på var i landet och vem du var. Så.
Jag gillar att de har typ så 18 olika samhällsklasser. Vi har väl typ 3, va? Alltså arbetarklass, medelklass och överklass.
Ja, precis.
Men de har så här, de har delat in alla sina skikt i liksom andra, mycket fler mindre skikt.
De har liksom divisioner i divisioner.
Ja, men så här, I'm upper middle upper class.
What?
Vad fan betyder det?
Upper lower middle class.
What?
Och så känns det som att de har massa regler då för det också.
Ja.
Det är ju det man inte liksom fattar när man är där. Man fattar ju ingenting.
Nej.
Man går ju bara och,
men fan menar de med trolli-lolli-bolli? Ja, vad är
precis
det?
Jag, alla klasser är en
ovrick. Tungvrickare också. För det är alltid det är.
Jag är ju otrevlig. Jag blev ju bara tillsagd. Jag var otrevlig för att man inte säger sorry och thank you hela jävla tiden.
Ja.
Can I order a drink please? Sorry, I'm sorry in advance. Thanks.
Ja.
Vadå, sa du inte det?
Nej.
Det måste man säga.
Men vad händer om man inte gör det? Ingenting.
Nej. Det är också resultatet av att ha...
Fattva.
Ja, typ.
Det är också resultatet av att ha styrt hela världen. Att man måste vara lite så. Här kommer lilla jag.
Ja. Vi måste förbereda folk nu, okej? Okay? Det andra var inte populärt.
Det är lite som att tyskarna inte får syssla med humor.
Mm. Exakt.
För att de inte har gjort sig förtjänt av det.
Ja, eller militär.
Ja, exakt.
Men
kommer ihåg Tyskland, inga skratt eller vapen.
Jag hörde att de fick ganska mycket kritik för att de inte adresserade hur, för de är ju väldigt tydligt eller de är ju rätt tjusiga. Jag kan tänka mig att det var ännu tydligare när filmen kom. I amerikanska filmer så behöver man ju nästan inte adressera det här. Ja, men med vänner eller Seinfeld så här, ja, de bor mitt på Manhattan och liksom, det behöver man tydligen inte kommentera. Men just det här var, fick de tydligen kritik för, att de så här, jaha, alla har gått på universitetet och lärde känna varandra där och alla så här pratar.
Ja, det är en tydlig, ganska välbeställd medelklass.
Ja, men det är konstig kritik. Det handlar ju om dem.
Ja, alltså, de ses ju på de här, alltså som när jag inte var bjuden på Martins, på våran släktsbröllop. Ja. Jag är inte tillräckligt fin då.
Nej, det är inte det. Det är så här, de vet ju inte vem du är, alltså att du finns.
Nej,
nu vet ni inte vem
point
jag är.
Du finns inte ens för dem.
Nej,
du
är
död för dem.
Ja, jag är det.
Nej,
men det är ju ändå bröllop. Det känns ändå... Alltså nu går det ju hem också hela historien att hon skulle vara där och de kanske inte har träffats innan, för det är jävligt stort bröllop. Vem fan har råd med det? Jo, over middle class.
Ja,
ja.
Ja, det är inte intressant att besöka de andra klasserna i den här filmen. Det handlar om den här sortens
den
människor.
Fantasi. Mm. Det är ju som Sex and City till exempel. Man bara, det här är en fantasivärld. Ja. Alltså, ni köper skor för 80 000. Mm. Bara
det är människor som finns och som människor också tycker om att titta på. Lite som att Solsidan går hem och vissa kulturjournalister förstår inte varför. Och alla andra vet att vi alltid har läst sagor om kungar och inte alls sådär.
Nej, där har jag en in. Jag tror att det här förändrades i Sverige.
Ja.
För att när man ser på svenska sitcoms och serier typ tidigare, Sällskapsresan, Svensson, alltså såna typer som gick hem.
Albert och Herbert.
Då, en fyra för tre.
Då gillade man svennen i huset bredvid. Mm. Han jobbade på posten. Hans fru kanske var chef för sig. Skitsamma. De var som vilka som helst. Men sen har vi börjat älska och se rika människor.
Jag tror att vi alltid älskat det. Jag tror att det fanns en från liksom kulturhåll och från lite mer etablerat håll, så var det så att det var lite fult att skildra för mycket rika människor hela tiden. Alltså då Bergman var så där, sluta skildra din borgerliga uppväxt, vi vill se riktiga arbetare och så där. Och sen
gjorde han Fanny och Alexander.
Fick han kritik för att han var borgerlig och inte skildrar arbetarklassen, som han ju inte visste någonting om så där. Och jag tror att det funnits en sån lite så där, det är viktigt att visa vanligt folk, men vanligt folk har alltid tittat på Dallas och förljugna romantiska komedier om folk som inte har några bekymmer och bor i Stockholm med fina lägenheter.
Men då har vi kanske gillat att se det i andra kulturer, men kanske som Fanny menar att det blev trendigt att skratta
alltså,
åt oss själva.
Min poäng är att skiftet är vilken kultur som produceras, men inte vad som uppskattas, tror jag. Jag tror att det har varit lite skambelagt sen i alla fall 60-70-talet och den vågen att som kulturutövare skildra rika människor problemfritt. Liksom. För det var en väldigt stark norm att man ska skildra hela samhället, och ska man skildra de rika så ska man åtminstone vara norén och på något sätt sticka hål på bubblan och visa hur skitigt det är. Eller
man
såhär, Stig Larsson liksom.
Visa Mello, va, där ett tag.
Ja, precis. Men
sett Solsidan, men det driver väl ganska mycket med rika. Det är väldigt mycket sådana kängor, eller?
Det är det enda de gör.
Det är väl det de gör, ja.
Absolut, men det är inte Stig Larsson, de är inte pedofiler, och det är inte sådär, en dag skulle allt det här rivas ner, inte sens moralen.
Helt utan, fel bild av Solsidan. Ganska...
jag vet inte. Jag tycker det är
skönt, för att det är tydligt att Det är ingen fråga. Det bara är de här människorna. Vilket får mig att bara känna mig lugn när jag ser filmen. Mm. Att det är så här, det finns ingen friktion gentemot betraktaren eller de som gör filmen eller sånt där. Det råkar vara de här människorna som råkar ut för det här. Och det är rätt skönt. Mm. Det är säkert medelklassmänniskor som har gjort en film om medelklassmänniskor.
Ja, men det tror jag.
Men sen är det ändå lite, det kompisgänget känns ju inte supervälbärgade, eller? De åker ju liksom 7 personer i en bil och kör lite fulla från bröllopet.
Ja, men det är väl det, för att de är typ lite respektlösa och knäppa. De ska ju till ett slott som de äger.
Men de är väl också lite the fuck-ups i kontexten.
Därför man gillar dem lite mer instinktivt. För att man bara, de där för det första skulle man själv vara om man råkade bli bjuden på något bröllop någon gång.
Gud, det var inte ens mitt
bröllop. Men frågan är, skulle du bjuda Tind?
Självklart. Jag är gift.
Skulle hon vara bäst?
Men det är kanske så att de har gått på universitetet och då är de med i den här middle upper ändå. De vill inte tjäna pengar, det är bara att de har en examen.
De har fortfarande en lägenhet i London.
Det blir lite som att de vinklar lite som att de är lite fish out of the water, fast de tillhör de vattnena lite. Att det är så här, vi är the fuck ups, vi blev inte riktigt som alla andra. Och lite så här,
det är ju sådana situationer hela tiden som med ringarna och hej och hå, och man kommer sent hela tiden och det är liksom inte det här fancy, men det är ju ändå som de säger, om de bor i en lägenhet i London så har de antagligen inte så mycket problem.
Nej,
alltså, det är
inte så mycket att klaga på. Det är inte, vi har aldrig haft ett jobb och min pappa har aldrig haft ett jobb och min farfar har aldrig haft ett jobb.
Svartfötter, det handlar inte så mycket om svartfötter.
Jag är övertygad om att hade en svensk produktion gjort den här, då hade det skildrats ur att den övre medelklassen är lite lite weird. Alltså från ett annat perspektiv. För det går, det är svårt att skilja, eller det är svårt att skildra liksom klass om man inte riktigt är där. När man eliminerar själva liksom konflikten.
Men det, säga, de här fick kritik ändå.
Men vet du vad jag tror? Jag tror att
ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är för att amerikaner tycker att britter är sofistikerade liksom automatiskt. De har genast, de ligger genast på liksom pluspoäng i liksom kulturell så här, i sofistik, att de hör om en brittisk dialekt så är de så här, oj oj oj. Oh, här har vi någon som är smart. Nej,
han säger inte toalett, han säger trolley lollyballer.
Ja, precis.
Sen vet inte jag, är lite nyfiken för Storbritannien har ju ändå en tradition. I alla fall när jag var liten så pratade man alltid om brittisk diskbänksrealism. Att det fanns ändå stark kultur av att nu ska vi visa den grå, tråkiga verkligheten som riktiga arbetare lever i så att vi inte glömmer det. Och det här känns ju som en typ av film där de helt så släppt det. Att de bara har konstaterat att det var ingen som ville se det där.
Jo, men det är ju en egen genre som frodas fortfarande väl.
Ja, okay, ja.
Det är väl där, Ken Low.
Ja, men, nej, ja precis. Men han tillhör ju den. Men det känns som att de finns ju, men han har väl inte sålt filmer på det sättet, eller jo, går folk och ser dem? Är det så?
Ja, ja. Okay. Nej, men det,
ja, men
det
de här
de är parallella.
De där som ska,
hemligheter
som
och lögner och sådana.
Ja, men de som ska ha en strippshow för att rädda stan. Och
full,
sånt där.
Det full
där
Monty.
Ja, men de finns
full
ju.
Monty. Det är en annan samhällsklass.
Commitment och sånt. Fast
ja,
men
de är sockrade på ett annat sätt. Sen finns ju de där som verkligen är, nu ska vi liksom ha fula människor som beter sig som folk gör.
The Commitments är väl inte jättesockrade.
Nej, jag kommer inte ihåg den. Nej, det är den kanske tillhör den.
Snapper, finns det någon som heter den också?
Det kommer inte ens utspela sig i Dublin,
ja,
i
precis,
för sig.
Men det är aborträtt där. Och så. Ja, skitsamma.
Tillbaka till filmen.
Ja. Ja, det var en sak jag skulle säga om det. Den har ju, den har ju en mångfald på många sätt. Sådär, vi ska ha teckenspråk, vi ska ha ett homosexuellt par som är tydligt och tjejerna ska vara ganska, det är tjejer som är sådär, tar sexuella initiativ. Alltså den är ganska
tåga.
Ja, men precis. Ja, men den är 90-tals progressiv på tydligt sätt, men den har däremot ingen etnisk mångfald alls.
Nej,
vilket är helt...
Är vi tillbaka där i klass?
Ja, men precis. Det är, det är ingen kritik, utan jag tycker de skildrar en miljö som såg ut precis sådär. Men det är bara ändå sådär, det här hade de inte gjort.
Nej,
det här
jag tycker
nu.
Det där mångfaldsförsöket känns ganska slappt. Va, faktiskt. Bara, ja, vi har
för att de har en tecken... Eller
ja,
en död.
Det är också så här, det känns väldigt så här, ja, vi måste placera något, det gör de i Notting Hill också, en tjej sitter i rullstol bara.
Ja. Jag tror att det är väldigt medvetet och ja. Så där.
Titta vad duktig jag är. Människor. Hon sitter i rullstol. Ja. Hon kan aldrig gå igen.
Ja. Men det tror jag också plocka ut en kyckling ur ugnen. Inga problem alls.
Nej, men det, jag tror att han som gjort filmen eller de förväntar sig en ryggdunk
ja,
för det
lilla. Precis.
Ja, men det är extremt medvetet, men vad är alternativet? Jag menar, är det inte bättre att göra eller jag ska inte försvara det så, men det kan ju skära lite i ögonen att så här är ni verkligen ansträngt er. Men de har ändå ansträngt sig. Ja. Alltså inte det.
Alltså, jag tycker de har gjort det ganska snyggt.
Ja. Jag tycker han fyller en funktion i filmen.
Vad är syftet
filmen, liksom?
med teckenspråk?
Ja, men det är ju slutscenen.
Och det här när han, ja, slutscenen.
Jag tycker
också.
Det är jättebra slutscen där.
Att han bara, upp. Alltså ja. det blir inte en klassisk sån.
Nej, den är, jag tycker det är jättebra. Den tycker jag håller jättebra.
Men det slog mig att det var länge sedan man såg, alltså ett tag... känns som att det fanns fler så här teckenspråk. Nu ska vi lyfta fram det med teckenspråk och döva. Nu känns det som att det har liksom lite grann sjunkit tillbaka.
De har fått sin tid.
Ja, men det känns lite så faktiskt. Ja, det,
jag vet ingen... Ska jag säga varför också?
Ja, berätta.
För att man har, eller vad jag tror i alla fall.
Ja, bättre att höra
jag har lite koll på de här minoritetsgrejerna liksom, från SVT. Att döv, alltså man kan i så många, många fall nu, i Sverige i alla fall, bota döva i tidigare skede. Mm. Så att det blir färre och färre helt döva. Sen så är det ju folk som förlorar hörseln och så under livets gång. Men just här när man föds döv, det är typ mindre och mindre vanligt.
Nej, men det är rimligt. Jag tänkte just på det, att det måste finnas en anledning till att det här inte är en grej på samma sätt. Sen finns det säkert de utgår ifrån som verkligen tycker det är viktigt att kämpa för teckenspråk.
Ja, men och teckenspråk används ju av autister och sånt också. Så att jag menar, det finns ju en annan marknad för det. Eller liksom marknad, jag vet inte. Men, ja.
Jag tycker att gayparet är också lite så, de ska vara så tydligt gay, ännu sådär, du vet, frodig och klär sig färgglatt och bara så är munter och du vet, the life of the party.
Superbra heller. Han är inte super, han är ju ganska överspelad i många scener.
Men ja, det är
varför kan du inte bara vara skön då bara? Måste du vara så himla?
I och för sig det är bättre än den här klassiska fjollbögen. Så den för, eller liksom den arketypen.
Jag gillar dem ändå. Jag tycker nog också, alltså de människorna finns ju också. Jag tycker också det blir sådär, för det fanns också så här på 90-talet, för det här är ju en del av verkligen, nu ska vi ha med mycket sympatiska bögar liksom i filmer och tv-serier. Det finns ju en trend, och vissa av dem är väldigt slätstrukna och känns bara som att det här ska vara en person, vilken som helst, får inte finnas något spår av att bete sig böget, vet, sådär, att det blir en neurotisk och ganska ointressant. Och här har de gjort, de här människorna finns förmodligen, och det är lite camp. Men hälften i min gay-umgängskrets är lite over the top liksom.
Nej, men jag tycker inte att de spelar klyschan av, då håller jag med om att de här
jag tycker att de spelar en klyscha som finns i verkligheten någonstans.
Vad är det typ? Alltså, Family Guy när han får något, Peter får något testserum så att han blir gay över en viss period. Och det är typ så här, Peter, are you gay? Han kommer så här, guilty!
Ja, visst.
Den klyschan som de driver med där, den är ju mer större än, här tycker jag är ändå ganska, det är nedtonat, ja, de är life of the party och de är så flamboyant, men är det ändå på så här, jag tycker inte att det är inte så här, åh, den här gamla chestnutten igen,
ja,
liksom.
Nej, jag tänker liksom inte ge produktionen the benefit of the doubt. Det känns som att de söker efter pluspoäng.
Absolut.
Att de försöker fylla upp en kvot.
Gud vad de gör det. Men jag menar, jag tycker att de gör det hyfsat väl ändå.
Ja. Alltså, är det snälla intentioner, eller är det för att de egentligen är onda och bara vill lisma för
oss? Nej, det är klart det är snälla intentioner, men jag tycker att det är lite så. Det känns lite sökt. Det hade såklart kunnat vara värre. Men
jag tycker det är A for obvious effort.
Jag tycker att det är en produktion som tigger socker på väldigt många plan. Vad det gäller hela kärleksgrejen och fina söta grejer de ska ha med, och Rowan Atkinson ska vara lite rolig. Men det är ju, hela filmen är ju, titta på mig, jag är jättegullig, jag har något för alla.
Ja, det finns något för alla, precis.
Men gud, och du, ja, men Amelie från Montmartre-syndromet kan vi väl börja kalla det. Titta på mig,
den har också gullighetsproblem såklart. Ja.
Erik, har vi några siffror?
Siffrorna drog ju du.
Det var de enda.
Det finns ju siffror vart den låg det här året, hur den gjorde ifrån sig.
Den fick två Oscars-nomineringar, va? Men jag tänkte på
den fick två Oscars, tror jag. Den fick jättebra.
Ja, men det är ju lite sjukt.
Så det här var ett bra filmår. För visst var
bästa manus och bästa film, tror jag.
Eller var det inte ett bra filmår på det viset att till exempel med det här med bögkompisen och så. Philadelphia kom väl i året?
Mm. Ja, det kom en hel...
Shawshank Redemption.
Shawshank presterade ju ökänt jättedåligt. Aha. Det blev en kultfilm efteråt. Men det här är Lejonkungen som toppar. Sen är det Forrest Gump, sen är det True Lies. Sen kommer på listan Speed, The Mask, Maverick.
Det är svårt att tävla med Speed.
Vampyrs bekännelse, Mrs. Doubtfire, Schindler's List, Philadelphia, Ace Ventura, Dum och Dummare, Pulp Fiction och Fyra bröllop och begravning kommer på 22 plats.
Nej, starkt då.
Det är väldigt starkt.
Får man säga.
Förlåt, något för hela familjen.
Nominerade för bästa film och bästa manus för något? Oscar.
Tog Schindler's List allting, kanske.
Var det nytt för? Ja, det måste det ha varit.
Ja, det är i alla fall samma.
Tom Hanks serie. Vann väl för Philadelphia, tror jag.
Ja, det tror jag. Mm. Och där har vi ju en riktigt tråkig bög.
Men vänta, han vann för Philadelphia. Den här toppar, Philadelphia toppar fast det året innan.
Okay.
Han vann för Philadelphia, han vann för Forrest Gump. Mm. Och ni, det här är Forrest Gump-året.
Ja.
Så var det nog.
Herregud, vilket år.
Mm. Verkligen. Jag tycker ju att manuset är väldigt bra till den här. Jag tycker att det är en bra manusfilm. Mm.
Ja, verkligen, verkligen.
Men lite annan rolig kuriosa då. Hugh Grant skickade in en video på där han höll sitt tal som best man på hans brors bröllop. Ganska smart drag. Det var 70 stycken skådespelare som castade för Hugh Grants roll. Jag hittar inte vilka, för att de är förmodligen bara såna här limey bastards. Ingen vet vilka de är.
Får man gissa på några? Hugh Laurie tror jag var med där.
Säkert, det har jag inte hittat någonting om. Men...
Han är ju med i gänget liksom.
Ja, verkligen.
Han är ju från... Vem är det?
Hugh Laurie,
House
är han mest känd för. Men han är komiker innan med Stephen Fry.
Han var ju med i Blackadder till exempel.
Men han är lite samma, alltså, han skulle lätt kunnat vara.
Han är lite mer tyngd, men hade gjort det bra, tror jag.
Jag har en som var tilltänkt för Hugh Grants roll. Men jag tar den på slutet. För jag har valt att göra ett litet event av det. Okay. Men jättemånga har castat för Andy McDowells roll.
Melissa Tomei
och
ångrar det.
Ja, och grejen var att hennes farfar eller morfar, beroende på hur man läser det där, var sjuk, så hon ville inte göra det. Och Jeanne Triplehorn, också en skådis, hennes mamma dog, så hon kunde inte heller vara med. Så jag började misstänka att Andy McDowell går runt och gör folks anhöriga sjuka och döda.
Det här låter mer som två begravningar och inga bröder. Ja.
Och Melanie Griffith, Brooke Shields, Phoebe Cates som med Gremlins. Ingen jätteskådis. Hon blev erbjuden rollen. De försökte nog verkligen erbjuda det till vem som helst, men det var Andy McDowell som tog emot det.
Alltså hon känns ju som så här, inte andrahandsvalet, utan så här 22
31. Ja,
okay. 31 valet då.
Ja, men det är ett av de sämsta rollprestationerna jag har sett.
Skönt. Ja.
Och det roliga är att jag satt och tittade bara, det här måste vara typ hennes liksom debut eller något. Men hon har gjort Måndag hela veckan innan, och utan att försvara hennes prestation där, det är mycket bättre. Så jag undrar typ, hade hon blivit tillfälligt lobotomerad? Eller,
alltså jag vet inte.
Vad är det som gör att hon är så extremt dålig? Hon levererar så repliker som är "Is it raining? I haven't noticed." Och det är så här, men det är som att du inte ens är här. Och jag läste att the character of Carrie var voted one of the most annoying movie characters of all time in a British online poll. Och det måste vara Andy McDowells förtjänst. För att så mycket fel är inte på karaktären.
Nej, verkligen inte.
Nej, hon är men ganska witty ju inte ibland.
Ja, men också som man gillar ju vissa grejer som hon säger. Alltså därav kanske att manuset är bra, men hon är bara kanske inte så bra.
Tror ni att hon fick regin? Kom ihåg att du är amerikan. Du ska inte vara charmig, du ska inte vara rolig.
Ja,
det är vårt jobb här.
Men säger inte hon, det här kanske jag bara fått för mig, men jag är ganska säker på att hon aldrig säger vart i USA hon ska. Det är bara så här, I'm going to the States. Man bara, okej. Vet du inte vart du bor, eller är det inte viktigt, eller det är bara same shit liksom.
Ja, men det är lite som att resa till
I'm
Afrika.
I'm going over there. Ja, okej. Hejdå. Så jag tror inte, fun fact med henne då, alltså 3 år sedan bodde i Kanada, så jobbade min bästa kompis på en mataffär där. Då kommer hon in, alltså det är någon så här Whole Foods, jättetrendigt. Så kommer hon in, Andy McDowell, och sen så min kompis bara, inte du the face of L'Oreal? Hon bara, honey, I've been the face of L'Oreal longer than you've been born. Och sen gick hon ut.
Oh my god!
Jag bara, vad köpte hon?
Ja, okay.
Hon var ju verkligen face
sa
of Gloria.
Sa hon det med någon slags uppgivenhet, eller var hon stolt?
Hon var nog lite stolt. Alltså så här, det är lugnt.
För det går också liksom... typ så här, honey.
Jag frågade också, men min kompis är inte, hon bara, nej, han sa bara det. Jag bara, men det där finns ju 100 sätt att säga det.
Ja,
han sa hon det liksom med, men hon sa väl det lite som att hon var schysst.
Alltså, hon sa det med en sån neutral röst, som att hon inte var där i rummet.
Hon bara, inga rynkor, jag tänker inte ödsla några jävla smile-rynkor på dig.
Det är en otrolig reklam för L'Oreal i så fall.
Ja.
Jag har varit det här släta facet jättelänge.
Jag känner bara igen henne från L'Oreal.
Också fun fact, hon Margaret Qualley, eller vad hon heter, i Once Upon a Time in Hollywood. Det är Andy McDowells dotter.
Ja, jag vet.
Oh, hon är, hon är skitbra tycker jag.
Mm, kanon.
Hon är en bra skådis.
Ja, hon är en bra skådis.
Även på tal om Sex and the City, Sarah Jessica Parker gjorde audition.
Nej.
Sen fick hon ju spela en annan Carrie då.
Men...
Men jag har
hon
en...
Hon hade nog gjort det bra också.
Hon hade gjort en sån roll.
Ja.
Så.
Jag tror att... Hon är ju lite som Hugh Grant, fast i USA.
Jag tror att alla hade gjort ett bättre jobb än...
Vad konstigt, än... jag har aldrig tänkt på. Ja.
Nej, nej, alltså hon...
Ja. Fast hon har ju mer Meg Ryan grejen där. Skönt att inte Meg Ryan var på listan helt plötsligt kom jag på.
Ja, nej, men det här är lite gammal. Ja, jag tror att det är lite efter Meg Ryan story. Jag har ett jag vill komma till casting med Hugh Grants karaktär, men först vill jag visa ett klipp där Hugh Grant springer ifatt henne efter i den här gallerian och säger att han älskar henne nästan.
Mm. Det är där mot slutet, va?
Ja, det är någonstans mot mitten slutet. Mm. Precis. Det är innan begravningen tror jag. Det är innan hon ska gifta sig.
Det.
Ja, det är innan,
precis,
innan tredje bröllopet. Ja, precis.
Just det.
Så säger han så här, oh, I'm sorry. Mm-mm. Men bara titta lite på det.
Ska jag hitta den där? Kan det vara...
Lite till.
Bakåt.
Om hon har bröllopsklänning så är det för sent.
Då är det efter det.
Men det kan hon, om hon inte har den
i
affären.
De är på fiket, sen så träffar hon dem och sen hon träffar... Ja, efter det där. Och så lite till, och så lite till.
Just det sista han säger är att
han... Ja, för han träffar brorsan och sen så springer han i kapp henne sen. Så det här är det där, och sen är det där. Och nu kommer det snart. Här va? Ja, där.
Där, vi gör sådär.
Klipper in det.
Kan du ta... Fan, nej, vänta, jag måste se vad fan det står. Det här är stökigt.
Lösenord.
Bajsmamma, 1, 2, 3.
Där nere, 1, 0, 3, 30.
Look, sorry. I just, this is a really stupid question, and particularly in view of our recent shopping excursion. But I just wondered if by any chance, I mean, obviously not, because I am just some kid who's only slept with 9 people, but I just wondered... I really feel, in short, to recap in a slightly clearer version, in the words of David Cassidy, in fact, while he was still with the Partridge family, I think I love you.
Okay, thank
you. And,
bra. Så nu kommer min imitation av skådespelaren som var tilltänkt. Så ni får ursäkta imitationen, men det är också så här, ni får blunda, så ska jag läsa det här och så ska ni försöka gissa vem det är som var tilltänkt för den här rollen. Ska jag läsa samma sak då?
Wilford Brimley.
Nej.
Look, sorry.
Speedboat.
I just, well, this is a very stupid question.
Han från The Rock.
And
Sean Connery.
Nej. Gissa vi sen.
Ni får gissa under tiden.
Nej, jag vill höra nu.
Particularly in view of a recent shopping excursion. But I just wondered, by any chance, I mean, obviously not, because I guess I've only slept with 9 people, but I just wondered, I really feel, in short, to recap it slightly in a clearer version, the words of David Cassidy, in fact... while he was still with the Partridge family, I think I love you.
Okej, okay, han är Brideshead Revisited.
Vad heter det?
Han är Lolita.
Är det inte han i The King's Speech eller vad fan det är?
Nej, inte Colin Firth, det vet jag inte vem det är.
Jo, men...
Patrick Stewart.
Nej.
Ian McKellen.
Nej. Okej, okay, vänta, jag kan säga typ så här. Om jag lägger till lite repliker.
Ja, gör det.
Varför skulle Ian McKellen...
Okej, vänta, vi lyckas här.
Otroligt.
Look, sorry. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Ja, Alan Rickman.
Potter. Ja, Alan Rickman.
Ja!
Ja.
Jag visste det.
Nu när du säger det, självklart.
Ja, han var tilltänkt, men de tyckte han var för gammal. Vilket han förmodligen var.
Huh.
För den rollen.
Hur gammal är Hugh Grant här då?
Han är född 61, så är på Wikipedia.
Så 33.
Han har en charmig The Smiths-frisyr.
Tycker du någon jävla privatskolefrisyr?
Ja, men nej, för den är så rufsig och charmig. Ja,
lite frisyr. Folk hade såna frisyrer då. Ja. Jag tror väldigt många på gamla klipp sådär. Mm. Sådär, om man säger så här Ulf Kristersson från tidigt 90-tal så, så är det liksom så här 50% chans att han har sån frisyr.
Ja, men är det inte en Morrissey-frisyr? Det trodde jag.
Jo, de kanske lanserade den, men tidigt 90-tal tror jag att alla så här vanliga,
ja, nej, men det är den vanligaste
killar som gick teknisk högskola hade sån frisyr.
Det finns noll subkultur i den här frisyren.
Ja, okay. Jag tycker han är objektivt ganska söt. Alltså från huvudet och ner till midjan. Vad har han på sig? Är så de här skorna med tubsocker som är helt nerrullade.
De där shortsen
är bruna
är ju,
och sen shorts.
Ja, det är fantastiskt.
Alltså det är
illa.
Helt sjukt. Det,
det här är väl brittiskt mode bara, eller?
Nej, men alltså det är helt okej med den här skjortan. Det är väl lite jättenice liksom färg.
Men de där shortsen
men,
alltså.
Men strumporna.
Han går på dejt med någon han är kär i och har på sig det där under till.
Shortsen och sen så strumpor som han har kasat ner. Alltså det är bara som såna här benvärmare runt hela. Sen är det några slags finskor och allting är någon slags brun, lila, grön sörja.
Liksom. Alltså i vårt kompisäng när jag var liten, och då pratade vi under 15, hade man på sig det när vi lekte. Då fick man skit. Han har det på en dejt.
Men är det medvetet, tror ni, att han ska se lite fånig ut? Eller är det...
Ja, är det för att förstärka hans töntighet gentemot henne? Jag gissar att det är det.
Men det är det jag personligen inte riktigt köper med Hugh Grant någonsin. Att så här, men inte ens i Love Actually eller någon annan film. Det här osäkerhetsgrejen. Han spelar att han är osäker. Du mår ju inte dåligt av hans vägnar på riktigt. Alltså nej, han vet att han är lite söt och snygg och sen så hackar han lite med orden så här och då, så.
Hade man mått dåligt på riktigt, då hade inte han varit en bra person för en romcom. Kanske.
Nej, precis. Men det är ju det, han funkar ju i de här roll. Men det är ju inte så att man på riktigt så här, oh jävlar.
Nej,
man
måste inte vara orolig. Det är en uppenbar lögn. Alltså för det är bara att han är för snygg redan där spricker. Ja. Man köper inte hans livshistoria. Nej. Att han har haft så svårt
köper
att träffa tjejer.
Köper knappt att han är britt för att han har ju tänder som ser. Alltså så att det är så här, ja, man har ju bara det som en liten fantasy world.
Men han har någonting, jag tycker också det här med överkroppen. Alltså du har någonting där.
Exakt.
Men jag tycker det är lite
när
mer
bilden
den här
är okay.
Hockey... röven lite.
Ja, de försvann i shortsen. De försvann i shortsen.
Nej, alltså jag tycker
så här,
det är en dålig sak.
Förstår du vad jag menar då?
Ja, du vill skita.
Ja, precis.
Jag vet inte, jag får lite dålig. Skitsamma, det ska inte handla om utseende. Det är inte en skönhetstävling.
Han är ju uppenbart tillräckligt snygg. Det är väl ifall han är för snygg. Men det här är ju en film som vill bli älskad av folk.
Ja, om man ska hitta en perfect match. Och paret som det handlar om, de är skitsnygga. Hon är ju för fan L'Oreal modell longer than I've been born.
Får jag gå tillbaka till Andy McDowell lite grann?
Ja, alltså,
jag håller med om att hon levererar sina repliker jätteilla. Mm. Men jag tycker hon gör det bra, för att hon ska ju vara någon typ av ouppnålig figur för honom.
Som man vill ha.
Hon är ju väldigt bra på att vara den här, hon har ju en väldigt kunglig utstrålning. Så, alltså, så här, till och med för de här ganska välbeställda London människorna är hon nästan lite så här, står ett snäpp över.
Ja, men jag hajar,
she only dates fancy people.
Jag hajar om det är så här castinggrejen, att de är typ så här, tyvärr så har vi ingen ljud på Andy McDowells tape här. Men hon ser verkligen kunglig ut. Okej, bra, vi tar henne. Och sen så kommer hon till set och så kan hon inte leverera repliker.
Just det, noterade ni att det såg dubbat ut en hel del?
Ja, när hon pratar.
Eller hur?
Ja,
det kanske är dubbat.
Sjukt. Ja, men varför? Ja, och vad
kanske
händer där?
Kanske ännu sämre i realtid, så de la om alla repliker efteråt. Och
is it raining? I haven't noticed.
De la om en sån tidig sån speech-funktion från en så här, som man har på sin Amiga 500. Man kan skriva in replikerna. Is it raining?
Ja, men jag tror att bland de första replikerna hon sa, så tänkte jag på det. Det var inte på riktigt, tänkte jag.
Men det kanske är att hon kanske inte pratade tillräckligt bred amerikanska för britternas smak.
Nej, så kanske det vara.
Någonting måste ju ha hänt. Vad händer där, Tind? Du vet ju. När man
nej,
dubbar.
Men det kan ju vara någon slags eftersynk-grej bara. Jag vet inte. Jag tänkte faktiskt inte på det, att det såg dubbat ut.
Jag tänkte markant på det.
Ser ju väldigt stel ut liksom.
Ja, men det är så lustigt att om det är eftersynk, det är ju jättevanligt, men då borde det ju drabba flera. Alltså för mig var det bara på henne. Men det kanske var för att jag störde mig på henne och sen så satt jag och tittade på det. Men det känns som att hon alltid, det är någonting konstigt med allt hon gör liksom när det kommer till ljud.
Jag vet inte. Det kan ha varit att de, alltså jag har ingen, jag, ljud är inte kanske min starkaste sida liksom så, men det kan ju också, ja, någon slags eftersynk eller att hon pratade, alltså ju väldigt lågt också.
Det var en väldigt låg budgetfilm. Ja. Alltså det är inte helt omöjligt att de hade problem med, alltså det blir ljudproblem. Det är väl alltid det vanligaste problemet.
Det kan ju vara så här, eftersynk är typ så här, alla andra var typ så här, ja självklart jag ställer upp, och sen var det typ så här, Andy, vi behöver eftersynka lite, och hon bara ah, okej. Okay. Is it raining? I haven't noticed. Nej, kan du ta om den? Nej. Jag ska spela in en ny film nu.
Jag ska till USA. Hej då.
Jag ska till USA, odefinierad plats.
Jag noterade inte att någon annan var så jävla dubbad, va?
Eller, nej, jag tyckte inte heller.
Så att det kanske var någonting måste ha hänt med
Andy McDowells prestation.
Rör de bara inte munnen så mycket när de pratade. För jobbigt.
Ja. Jag tycker i alla fall att den här repliken i början när han gör bort sig inför sin kompis första gången han träffar Carrie. Han säger, hans kompis säger, hon är inte min flickvän längre.
Nej.
Minns ni?
Ja.
So John, how's that gorgeous girlfriend of yours?
She's no longer my girlfriend.
Ah, dear. Still, I wouldn't get too gloomy about it. Rumor has it she never stopped bonking old Toby Delisle just in case you didn't work out.
She is now my wife.
Excellent, Edward. Excellent. Congratulations.
Excuse me.
Any kids or anything, John?
Jag tror nästa grej han säger det. Är ni little ramping feet in the alltså,
jag tycker det är jätteroligt att han försöker hålla igång det som ett vanligt samtal. Så här, det är ingen brådska, ni kan komma senare.
Children's feet.
Do we hear the patter of tiny feet?
Just det.
Är spinoffen ett kriminaldrama där han har mördat sin fru? Han, John.
Ja, kanske.
Han sätter sig bara vid bröllopsbordet och är mörk. Och sen får vi aldrig mer se vad som händer med
Det är ju fantastiskt det.
Min favoritscen och mitt favoritskämt som jag har missat tills den här titeln, det är när Tom, den här jätterika människan, äntligen hittar sin soulmate och de är släkt. Det tycker jag är fruktansvärt roligt.
Det missade jag.
Det är en liten bara så här.
Det är en sån liten grej, men han är typ så här, ah, vart ska jag sitta? Jag tillhör brudens sällskap. Han bara, ah, och så börjar de prata och så bara, de är milt liksom, på ett milt sätt släkt. Mm. Och det är så roligt för att överklass och adeln är ju alltid så liksom. Och bara, oh, vi är släkt. Och det avskräcker dem inte, utan han bara, oh, big thunderclaps. Typ att han säger, oh, kärlek. Så de hittar varandra och de inser att de är kära i varandra för att de är släkt. Det tycker jag är en så fruktansvärt rolig punch till överklassen. Och jag missade den totalt.
Men den är ganska lätt att missa. Eller liksom, den...
Ja, jag har aldrig tänkt på det. Jag har sett den här några gånger. Men nu bara... Åh, oh, vilken rolig liten känga. Jättesnyggt.
Jag har en scen också. Notera tid. Bara för att jag är inte helt säker på när den kommer. Det är den här dialogen med när de pratar om kärlek.
Jag har den.
Hela filmen.
Nej, men alltså när han, Hugh Grant och den rika pratar. Och den ena säger typ så här, jag tänkte bara att jag skulle... Okej, vet du vad? Vi kan recitera den. Vi behöver inte ens ha med det i klippet. Jag tycker det är lite spännande typ.
Vilket bröllop är det? Första?
Jag tror att det är typ tredje.
Ja, det är ganska sent. Ja. Det är att Hugh Grant står och pratar om så här, en del kommer nog inte uppleva kärleken. Vi har alltid trott att vi ska göra det, bla bla bla. Bla. Och då säger Tom så här, men jag tror att du har lite för höga grejer. Jag vill bara träffa någon som jag är nöjd med. Liksom.
Precis.
Ja, just det.
Ja, för han får att låta så otroligt... det blir inte alls dramatiskt. Jag tänker bara att jag ska ha någon som står ut med mig, som jag kan komma hem till.
Ja,
typ
exakt.
Så. För den tänkte jag på, för det är något man hör lite nu också, sådär, när man är singel. Ja, men du har så höga krav, och det här med Tinder och allting.
In a way, I think death is hardest for the parents, don't you? I hope I die before my children.
Tom, one thing I find really, it's your total confidence that you will get married. I mean, what if you never find the right girl? Sorry? Surely if that service shows anything, it shows that there is such a thing as a perfect match. You know, if we can't be like Gareth and Matthew, then maybe we should just let it go. some of us are not going to get married.
Well, I don't know, Charlie. The truth is, unlike you, I never expected the Thunderbolt. I always just hoped that I'd meet some nice, friendly girl. Like the look of her. Hope the look of me didn't make her physically sick. Then pop the question and settle down and be happy. It worked for my parents. Well, apart from the divorce and all that.
I'll give you 6 months at the outside, Tom. Yeah, maybe you're right. Maybe all this waiting for one true love stuff gets you nowhere.
Det där var bara någon... Jag tyckte det var lite fin. Tyckte jag.
Det är lite fint att det är killar som pratar om
det. Ja, det känns...
Jag tycker det är en fin scen. Jag tycker det känns som att det här är ett samtal som två killar väldigt sällan har haft. Mm. På något sätt. Alltså en väldigt tjejig diskussion. Mm. Ska jag verkligen gå och vänta på den enda sanna kär? Jag tror, alltså, finns nog killar som tänker så, men jag har aldrig hört någon...
Och då har du inte hängt med mig tillräckligt.
Nej, men så kan det vara. Men det bara känns
nej,
som en...
Kanske väljer
en annan kompis och pratar med Ola.
Ja, men det är troligt. De har inte pratat med mig om mycket. Men okej, jag har inte stått nära två killar och de har pratat om det här. Och jag har tänkt, det är så här.
Nej, men det kanske är för att varje gång du ställer dig nära två killar så blir de besvärade och så går de därifrån.
Det hade varit kul att se dig i den här...
Har du en enda killkompis, Ola?
Det hade varit kul att se dig i den här scenen. Ja. Bara stå lite för nära och lyssna på ett väldigt personligt samtal.
Och helt tyst.
Don't mind me. This is just the first time I've heard men talk like this.
Skulle alla scener i filmen bli bättre om vi bara sätter in Ola i bakgrunden så står
alla filmer hade blivit kanon.
Jag håller med om allt ni säger, inte minst det ni säger om mig, men det är väl en del av det när jag upplever att film, alltså det funkar inte för mig, för jag tror inte ens på de här samtalen. Jag kan inte identifiera mig med någon som är Hugh Grant och går runt och bekymrar sig för om han ska hitta den rätt att fria till och väntar på det liksom. Mm. Det är så avlägset från hur jag upplever att världen ser ut och fungerar liksom.
Men speciellt i deras lilla universum och de kompisingen så känns det också som så här, va? Alltså de du har runt omkring, det är ju liksom lite såhär slacker, hippies.
Ja, precis. Hon jobbar på någon gummidräktsaffär i London typ. Alltså det känns som att det här skulle kunna vara några väldigt blyga Jane Austen läsande tjejer.
Typ.
19 år gamla som är sådär, inte riktigt vågat träffa killar. De skulle kunna ha det här samtalet.
Jag har aldrig träffat en sån tjej, men...
Jag tänker att... där känner jag att jag i alla fall har stått nära dem och besvärat.
De går bra att stå nära. Andats lite tungt bakom.
Jag har aldrig fått höra hur samtalet sluta, för det är alltid bara... Kommer du gå hem till mig?
Ja, men ni får
hålla på allt
det. Jag hatar kärlek.
Jag håller med, det känns ganska främmande att höra två män prata sådär. Däremot pratar ju män väldigt mycket om sina egna problem. Alltså, man kan ju prata med en annan man om sina personliga problem.
Och Hugh Grants sällan... tjej har ju, eller den han är kär i har just gift sig. Så det är ju egentligen det de pratar om på konstigt.
Men han i alla fall. Jag håller med dig om att det är en fin scen. Och den passar väl in i filmen. Men det kanske också bidrar till den här lite klistriga känslan jag får på slutet när alla gifter sig. Och det landar att hela filmen handlar om att hitta äkta kärlek och gifta sig med den som man är den rätte och sådär. Alltså det bidrar till den lagsidan i filmen som jag inte... Ja. Men det är bara en sån personlig preferens. Man kanske älskar det hos filmen, och jag älskar det inte.
Vem var bäst?
I filmen?
Oj.
Jag tycker att den karaktären jag tycker är roligast nu efter den här titeln, det är den Tom. Sjunde rikaste. Jag tycker att det är så mycket han gör. Hans bröllopstal där han försöker... Du vet, också den här skämten om rika. Rika förstår inte humor. Så han har bara tittat på Hugh Grant och bara, man ska vara lite taskig. Mm. Och sen så står han bara och levererar världens sämsta tal där han bara skapar jättedålig stämning. Det är bara Gareth som skrattar, vilket gör att jag börjar skratta för att det är så extremt... Han skrattar för att det är så extremt dåligt och han kan bröllop. Så han liksom bara sitter och frossar i hur pinsam han är. Jag tycker den karaktären är... Sen vet jag inte skådespelarmässigt, men den karaktären är... verkligen min favorit efter den här titeln. Mm. Jätteroligt.
Jag tycker om John Hanna och Andy McDowell. Nej, jag skojar. Nej, men det gör jag nog. Jag vet inte, jag tycker det är... ja, jag måste nog säga John Hannah. Alltså.
Hon, Fiona, som spelar Fiona, tycker jag gjorde det. Hon var rakt igenom bra.
Ja, hon
är, hon är ju gedigen bra. Kristen Scott Thomas är ju jävligt duktig.
Men hon är också en cool kvinnlig liksom, karaktär, tycker jag. Ja, man gillar ju henne också.
Precis på rätt sida gränsen att inte bli klyschig. Bara stå lite sur i bakgrunden och röka. Det kan bli väldigt, väldigt fel.
Verkligen.
Men hon håller det precis där.
För tänk vad hon har fått för regi. Liksom. Här så tänder du en cigg och sen så ska du erkänna det här. Då. Jag tycker också att deras relation är typ bland den finaste i filmen. Mm. Det var typ då jag fick kanske lite tår. För jag bara, gud vilken härlig vänskap. Mm. Alltså, och också att så här, de kommer inte prata mer om det här.
Nej.
Det bara är så nu. Och hon är typ den enda som faktiskt inte har, alltså, så här, självömkan i det hon säger. Det är samtalet som vi precis lyssnade på. Så bara, if she's not throwing up by the look of my face. Man bara, håll käften. Alltså så här, det är liksom, vem säger, alltså... ska du ha mer bekräftelse eller är det det du vill ha? Mm. Alltså hon är ändå rätt cool där.
Det tycker jag visa att plånboken.
Ja, precis. Det var,
inte så svårt att bli gift.
Nej, exakt. Nej, men jag tycker att det var mer genuint och det är lite nice. För det tycker jag att romcoms också har råd att ha liksom lite äkta. Annars...
ja, men det är ju också där det gör ont lite. Ja. Alltså för att man, på riktigt så känns det ju lite jobb. För jag kommer ihåg när jag såg Min bästa väns bröllop och tänkte att så här, det här är en sån här romkom, nu vet jag vad jag får. Och så blev jag typ lite besviken för att den inte slutar som en normal jävla romkom. Alltså jag blev så här sur och bara, vad fan.
Man bara, jag har ju valt den här av en anledning.
Det här är ju fan heartbreak, sluta.
Exakt.
Men
det blev ju, det typiska hade ju varit då i så fall om de faktiskt hade gift sig i slutet. Ja, för att han då upptäcker att det har ju, it's been you all along. Ja. Det hade också kunnat vara ett så här alternativt slut. Men jag tycker att det är nice att det verkligen inte är så.
Nej,
och att det egentligen inte har någon anledning.
Hon har träffat sin rätta och den vill inte ha henne.
Nej, hon vill inte vara med honom heller. För
hon
gifte
sig med
prins
Charles i slutet. Alltså, man ska döma av bilderna.
Det är roligt att hon går, ska man tänka att hon går runt och är förälskad i honom, någon annan hittar någon annan hon inte kan få.
Ja, som bara det är ännu sämre. Det är på deras blickar om om det är ett ömsesidigt par eller om det är bara hon.
Jag tänker att hon står vid en tavla och är förälskad i honom.
Jaha, men det är som montage om att hon står bredvid. Aha. Men det är uppenbart att det är ett photoshopat. Men att de ska ge intrycket av att de står tillsammans.
Hon blev... Princess of Wales.
Det verkar så, enligt dem. Ja.
Men då känner jag lite efter... alltså det är en spännande grej också för henne. För prins Charles var ju också den som gjorde den här uttalandet. När det kommer till att prata om kärlek, att han var väldigt flygig med det där. Ja, men var du kär i, när du gifte dig, Lady Di? Eller liksom så.
Mm.
Och han bara, what is love anyway?
Ja. Han blev den första kungligheten i historien som har citerat Hathaway.
Ja, jag tänkte precis det. Eller var det uttalandet som gjorde att Hathaway bara, what is love?
Baby don't hurt me.
Don't hurt me no more. jag vill hinna säga...
det hela upphovet till Liv Strömqvist-boken och sådär. Att liksom, han verkar väl flygig.
Jag vill hinna nämna Mike Newells regikarriär. Han gör, för det första så gör han massa unga Indiana Jones-äventyr, om ni kommer ihåg det. Det var hype efter att det var väldigt mycket så första världskriget.
Jag tänker mig att de håller.
Nej, det tror jag inte att de gör.
Är det som Lilla Jönsson-ligan?
Kan man väl säga. Men det är lite,
var det en tv-serie?
Det var en tv-serie. Först var han typ 9 och sen var han ute i första världskriget när han var äldre och slog. Så han, Sean Patrick Flannery som är med i Boondock Saints spelade unga Indiana Jones. Jag tror att det var tänkt att det skulle vara River Phoenix, men han dö. I alla fall, han har gjort en massa sånt. Men han gör 4 bröllop, en begravning. Sen regisserar han Donnie Brasco.
Oh.
Sen regisserar han Mona Lisas leende. Och sen regisserar han Harry Potter och den flammande bägaren. Så att man kan säga att den här regissören håller sig inte till en genre.
Han är a gun for hire.
Verkligen. Men, och bra hantverk.
Jag vet inte vad han gjorde med...
mycket känslor. Han jobbar med känslor.
Han jobbar väldigt mycket med känslor.
Uh-huh. Alltså, Donnie Brasco kanske ligger på min topp 5 filmer all time.
Oj.
Den är helt otrolig.
Finns tillgänglig igen på Netflix.
Sen
dagarna till.
Jag har bränt av ett par gånger.
Ja, den är bra. Mm. Den är inte dålig.
Men vad kul att någon liksom gör lite olika grejer.
Jag blir glad av sånt.
Det är lite inspirerande.
Han har gjort mindre, men det betyder också, för mig så tolkar det som att han vill inte bli placerad i ett fack. Han vill göra, han kollar på manus, story, han vill se om man vill berätta historien liksom, regisseraren.
Hur är det med manuset? Är det samma kille som har skrivit en massa andra av de här?
Det är Richard Curtis, ja. Mm. Han har skrivit, förutom att han har skapat mycket med Mr. Bean, eller Rowan Atkinson då, så har han ju skrivit till Love Actually, Bridget Jones dagbok 1 och 2, the Ship That Rocked the Boat, vad heter den? What Have You? Väldigt alla de här liksom brittiska romcomisarna.
Men då kanske han har sin lilla ensemble där typ på något sätt, som vi snackar lite om.
Ja, det är många alltså, som återkommer.
Ja, ja, det tror jag absolut.
Det är ju liksom några där. Och...
Ja, men som jag sa, Richard Curtis och Hugh Grant, de går ihop så här liksom. Han skriver åt Hugh Grant och Hugh Grant vet hur han ska tolka det. Och sen återkommer ju alla de här i periferin också lite då och då liksom. Mm. Absolut, det är så. Mm.
Ja.
Det får vi ändå ge Hugh Grant nu när han har blivit äldre, att han ändå breddar sig lite. Han kan ju inte vara den här charmiga lilla 30-åringen.
Nej, jag har inte sett den här, vad heter den? Undisclosure.
The Undoing.
Undoing, The Undoing.
Den, jag har sett den. Är det den? Bra? Jag har ju lite svårt. Alltså Hugh Grant är ju Hugh Grant. Mm. Alltså han kommer ju inte vara något helt annat.
Nej, det är svårt att vara något helt annat.
Ja, men han funkar väldigt bra i den här rollen. Kolla på den. Jag tycker att den är bra.
Ja, den tappar lite tycker jag. Men den var, jag blev så jävla glad när den kom.
Den är ju värd att se.
Vem, är det Nicole Kidman?
Ja. Ja. Mm. Och de spelar ett par liksom. Så det är också...
Ja, väldigt spelat.
Den ska vi se.
Och sen också den här nya Lockstock-regissörens. Där är han ju också en...
Guy Ritchie. Ja, The Gentleman.
Ja, där är han ju ganska spännande faktiskt.
Mm. Då ska jag se den också. Ja, då har jag helgen
han,
klar.
Curtis har då skrivit bland annat Mamma Mia och Yesterday också. Så han är lite inne på...
Yesterday också, ja.
Mm. Minns ni den? Från förra året.
Yesterday. Nej,
jag killen som vaknar upp och han är den enda som känner till The Beatles.
Ja, jag såg en trailer för den. Men det kändes som samma typ av lite sockersöta...
Halva var bra.
Okej.
Okay. Nej, vadå? Nu tycker jag att du ljuger.
Tycker du att min åsikt är en lögn?
Fel.
Din åsikt är lögn. Nej, men jag tyckte också att den var jättecheesy, men jag tyckte att den var väl bra.
Mm.
Men bättre första halva, det är alltid bättre första halva i film.
Ja. Vad heter det? Ska vi
för jag måste springa.
Dra igen säcken här.
Ja.
Ska vi gå till frågan? Sista chansen att lägga till någonting innan vi går till frågan. Någon? Nej.
Man kan ju hoppas att de fick lite spons för alla vad heter det, produktplaceringar i filmen. Det var lite så här Kello också skit och saker
så. Ja. Mm. Men det tycker jag de ska ha, om kostar så mycket, man har säkert inga pengar. Ja.
Shit, vad lite pengar man har.
Ja, men de hade ju inte råd att täcka alla loggor.
Nej, det kan också vara så. För jag bara, det är typ en halv produktplacering. Why?
Ja.
Men det var bara det.
Mm. Wow. Ja. Så kan det gå. Men ändå, spela in nästan 100 gånger pengarna. Det är ju
sjukt.
Mycket bra.
Roligt.
Ska vi börja med Erik då? Love Actually. Vad heter det? Fyra bröllop och en begravning. Håller den?
Ja, jag tycker den håller. Jag gillar ju att bedöma filmer efter dess genre. Och jag tycker att som romcom tycker jag att den håller väldigt bra. Och jag är inget jättestort fan av romcoms, men jag kan uppskatta dem. Jag har inget emot sockersöta saker heller, för att jag är medveten om att det är en fantasi att titta på. Jag vill att det ska vara en fantasi att titta på. Störda moment är ju Andie MacDowell är fruktansvärt dålig. Hade hon synts mer så kanske den här filmen inte hade hållit. Men ja, jag tycker den håller godkänt från godkäntsmästaren.
Mm. Mm.
Jag tycker också att den håller. Jag tycker att den är extremt... bra så här manushantverk, den är snyggt filmad, den är fantastisk cast, den är jättebra spelad och så vidare. Så min invändning är väl, ja, det är lite genren, men det är också något med, det känns som att man har fått en god mat och sådär, så och god thai-mat, vad är hemlighet? Och så inser man, det är för att man hällt en deciliter socker i den. Mm. Och när man börjar äta, när man ser slutet så känner man liksom hur, bara, hur hela innanmätet är nersockrat. Man bara, varför åt jag det här? Varför ska, så det är något med hela det här massa snygga människor som går runt och väntar på att hitta den rätt och den sanna kärleken, och då ska man gifta sig och det är så viktigt. Det är något, alltså det funkar inte för mig, jag tror inte på det. Och även som romcom-genre är det problematiskt, alltså man måste inte göra det av en romcom. Det finns massa romcom som inte är så uppblåsta liksom i sin vad är kärlek? Mm. Men på alla andra sätt är den bra. Den parerar hela tiden sin sockersöta intrig genom att slänga in massa självironi och roliga skämt och ta ner det på jorden. Så det är först mot slutet man inser att man har blivit lurad att svälja massa socker. Men den håller ändå. Jag tycker man ska se.
Du säger att den håller.
Ja, mm. Det.
Fanny Agazzi, håller den?
Jag är lite förvånad själv över att jag tycker det. Jag tycker den håller. Men jag tror att det är också det här att jag har blivit lite mer förlåtande mot genren. Det kändes lite så här, fan, vi saknar det i vårt glada gäng här. Vi saknar någon som älskar romcoms kanske. Men strunt samma, det hör inte dit. Men hur som helst, det är spännande och jag tycker den är uppbyggd på ett snyggt sätt och sådär. Och jag tycker det är skönt att inte vänskap och kärlek ställs mot varandra. Men det brukar det kanske inte göra i killars fall. Hur som helst, fin och mysig och jätteirriterande också. Så Ola sa det bra. Mm. Tack.
Jag håller med alla. Jag tycker att den håller, men man får ju vad man förväntar sig, även om inte alla såna här klyschiga händelser händer typ. Att bästa kompisarna blir ihop i slutet och allt det här och liksom, det, jag tycker ändå att det är nice att de ändå gör det lite med en twist, att hon ändå har gift sig med någon annan till exempel, även om de slutar tillsammans och såna där saker. Det tycker jag gör det intressant. Jag tycker också att den är ganska bra gjord liksom tekniskt och ja, kanske lite lång. Men alltså man får det man kollar på. Mm. Jag tycker den håller. Den är mysig. Den är en av de bättre i alla fall. Om det nu är det du är ute efter.
Det här var nog en av de filmerna som jag kände direkt när jag var färdig. Alltså, fan. Jag är helt, alltså det kan gå åt vilket håll som helst. Jag är verkligen 50-50.
Mm.
För att jag vet, så här, på vissa sätt håller den inte. Man ser att den är så jävla, den har åldrats. Men samtidigt så här, den är välgjord. Som Ola säger, så här, skitsnyggt manus, själva bygget av manus. Det är solida skådisar med. Så här. Den ser ju fortfarande bra ut. Liksom. Den är ju väldigt tidlös på så sätt. Mm. Att ett bröllop skulle kunna vara 1961 och 1998. Liksom. Det finns ju problem med den. Och så här, det är inte bara genren. Även om så här, ja, i romcom-facket så är den väl hygglig. För där finns det ju så jävla mycket cheesy grejer att hämta. Så att jag tycker den håller sig på rätt sida. Men det är några grejer som man är såhär, det här var inte så jävla bra. Som dyker upp i Love Actually typ. När han bara gick för långt.
Ja,
typ sista scenen, där kände jag såhär, fan den här håller inte.
Vad fan
kände jag. Och sen så, nu har man glömt det lite. Så, it's raining, I haven't noticed. Och, do you wanna marry me without marrying me? Och man bara, snälla bara,
det är några grejer som inte riktigt lider. Men överlag, jag tänkte nog säga såhär, fan den håller inte. Men nej, jag kan inte göra det.
Nej.
Den håller. Den har sina brister, men om man måste välja håller eller håller inte så... Så säger jag, håller den. Är vi enhälliga då?
Ja.
Så.
Vi trodde att det skulle ske.
Mysigt, va? Alla hjärtans dag, positiva vibbar.
Inte bara att, inte att den här, alltså, inte att vi skulle vara enhälliga, men att den här skulle bli ett enhälligt håller.
Trevligt.
Men vi är kanske lite som det glada gänget. Om någon av er skulle glömma ringen på ett bröllop, då skulle jag... Ja. Och så skulle jag hjälpa er.
Vi skulle alla ha varsin grej. Och någon,
jag kan vara den döda bögen.
Det är det redan för mig.
Måste skrika mer på fest. Gilla alkohol.
Ha en kilt.
Varför inte?
Färgglada västar.
Det var det. Vad blir det nästa vecka?
Nästa vecka så ska vi se lite Nicole Kidman som ser spöken. För att det är dags för The Others.
Gud vad spännande.
Riktigt sån, vad heter det? Det är en sån reveal-film, va? Vad heter det?
Ja, du menar en sjätte sinnet.
Ja, en twist.
Ja, jag tror att det är en liten twist där.
Riktig jävla twist.
Ja, vad länge sedan.
Frågan är det bara en twist? Det blir spännande.
Mm. Okay. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Rell, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Tin Soneby. Och vi hörs nästa vecka.
Ja!
Hej då!
Hej!
Vårt motto. Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.